Oj, 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 oj. Vad jobbigt det var. Jag gav allt och i den här värmen. Alltså, man orkar inte. Skönt att pusta ut här i skuggan. Vad är det för dammmoln där borta? Svårt att se, men någon är på väg hitåt. I full galopp. Ah, honom känner jag igen. Varken vän eller fiende. En budbärare. Undrar vad som hänt. Så här snabbt har jag aldrig sett honom komma farande.
Han går för att möta ryttaren, som utmattad trillar av hästen och räcker fram en rulle. Brottskande nyheter till den makedonska värmen, ända från Rom. Den unga mannen vecklar upp rullen och börjar läsa. Han känner igen sin mammas handstil. Han som är svettig och rosig om kinderna blir alldeles blek.
Det kan inte vara sant. Julius Caesar är död. Mördad. Jag är lika chockad som er. Det här förändrar allt också för mig. Jag måste snabbt och i hemlighet ta mig till Rom. Ni ska följa med. Ni är mina vänner och jag litar på er. Tillsammans ska vi segla över det stormiga Adriatiska havet och vandra i mörkret. Ingen får se oss.
Mordet på Caesar är både en förbannelse och en gåva. Det kommer leda honom in i strider på liv och död. Men det vet han inte än. Han är bara 18 år, Gaius Octavius. Han vet heller inte att han kommer gå till historien som Roms landsfader med ett helt annat namn. Kejsar Augustus. Du lyssnar på Historierummet i Barnradio med mig, Navid Bavi. Om kejsar Augustus, Roms första kejsare. Bara tanken på att ta över från Julius Caesar kan få vem som helst att bli nervös. Gaius Octavius vet att han har chansen att ta över Medelhavets mäktigaste rike. Men varför just han? Jag menar, vem är han egentligen?
Julius Caesar är min morbror. Eller var min morbror. Och inte nog med det. Han har adopterat mig. Så på pappret är jag också hans son.
Oj, oj, oj. Ja, då är det inte så konstigt att han skulle ta över styret av romarriket. Men Gaius har ingen erfarenhet av politik. Och dessutom verkar han inte ha talang inom det militära. Så om man ska vara ärlig så spelar det liksom ingen roll vad det står i Caesars testamente. Det finns många fullvuxna, erfarna och självsäkra män i Rom som tycker att de själva passar mycket bättre på tronen än den lilla adopterade parven. De allra flesta 18-åringar skulle kanske, ja, efter att ha lekt med tanken en stund, ändå backat. Stannat i Makedonien i det varma dammet med kompisarna och låta maktspelet hålla på bäst det vill. Men då hade avsnittet varit slut här och nu. Pang, boom, tack och hej. Alltså, Gaius Octavius är inte som de allra flesta. Han samlar mod och ett gäng trogna män och ger sig av på våren år 44 före Kristus. Mot sitt och det romerska rikets öde. Och vilken resa det kommer bli. När vår huvudperson kommer till Rom byter han efternamn och börjar kalla sig för Gaius Julius Caesar. Men det är det många som inte köper. För de som tycker att han borde hålla sig borta från makten och politiken är han Octavianus. Det är faktiskt också vad de flesta historiker kommer att kalla honom, så då gör vi det också. Ett tag i alla fall. För han kommer faktiskt få ett tredje namn. Du har redan hört det.
Psst, kejsar Augustus.
Men dit är det långt kvar. Octavianus första politiska steg är lite smygande och svajiga. Men han blir mer och mer säker och karriären, ja, den går faktiskt spikrakt uppåt. Han är trots allt Julius Caesars tronarvinge och många stöttar honom. Men en mäktig man vill sätta stopp för Octavianus om det är så det sista han gör. En man som kommer bli vår huvudpersons fiende nummer ett, Marcus Antonius. Men tiden efter mordet på Caesar bestämmer de sig för att samarbeta med en tredje man, Lepidus. Tillsammans är de envisa och starka och lyckas ta makten över senaten, den mäktigaste gruppen i romarriket som tar de allra viktigaste politiska besluten. Och de går hårt ut, minst sagt. De vill inte riskera att det ska gå för dem som det gjorde med Julius Caesar. Han visade ibland upp en mjuk sida och förlät sina fiender. Och se hur det gick. Nej, 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 nej. Den nya trion nosar upp vilka personer de varit osams med tidigare, vilka som är ett hot eller inte håller med, och sen drar ett blodbad igång. Alla hinder ska bort och aldrig mer komma tillbaka. Två av dem som får sätta livet till är männen som ligger bakom mordet på Julius Caesar. De startar krig på olika håll i det stora romarriket. I Grekland och Makedonien blir tusentals människor dödade och tusentals romerska soldater måste också sätta livet till. Men vad hemskt! Alltså, har vår huvudperson på nolltid blivit en maktgalen mördare? Ja, alltså, det verkar inte bättre. Octavianus är helvild. Han kommer på elaka planer och är våldsam som få. Men samarbetet blir mindre och mindre viktigt. De tre männen vet att de bara kommer hålla ihop tills de inte behöver varandra längre. Och från och med då är det upp till var och en att ta sig fram i maktens korridorer. Och nu känner jag att vi behöver komma ner i varv lite. Det här är bara för mycket. Eller man kan i alla fall lugnt säga att både Octavianus vuxenliv och det här avsnittet har rivstartat. På bara ett par år har vi betat av krig, mord, hämnd och ett maktövertagande över den romerska republiken. Men vår huvudperson har inga planer på att luta sig tillbaka. Han och Marcus Antonius samarbetar tätare och delar upp romarriket mellan sig. Octavianus får Rom. Lepidus får däremot allt mindre och mindre att säga till om. År 40 före Kristus får Octavianus och Antonius en idé om hur de ska komma varandra ännu närmare. Octavianus syster ska gifta sig med Antonius. Vad systern tycker är det ingen som frågar eller bryr sig om. Och Octavianus gifter sig med Antonius styvdotter. Meningen är att det ska garantera att de två männen fortsätter att samarbeta och komma överens. Låter det här struligt? Ja, det är det också, men inget ovanligt i den romerska politiken på den här tiden. Alltså mer än 2000 år sedan. Vänskapen mellan Octavianus och Antonius är säkrat. Så nu är väl allt lugnt och alla kan pusta ut. Herregud, nej. Vi befinner oss i en av de stökigare perioderna i det antika Roms historia. Ingen kan pusta ut. Gör man det kan det bli en sista andetag. Den som föreställer sig den antika staden Rom tänker kanske marmor, storslagna tempel, maffiga torg med ännu maffigare fontäner. Visst, det kommer. Ganska snart faktiskt. Men innan det är Rom ett ruffigt ställe med dåliga tegelhus och snuskiga gator. Och nu när Octavianus börjar vänja sig vid makten är det kris i stan han kopplat greppet om. Det finns inte tillräckligt med mat för att folk ska bli mätta och svälten breder ut sig. Så när Octavianus och Antonius firar sina framgångar med storslagna fester är det inte konstigt att det retar upp romarna. Även om folk saknar pengar och makt så har de fortfarande åsikter och känslor. Och även om folk saknar rustningar och vapen så har de gott om stenar och ilska.
Känner du, Antonius, det börjar lukta uppror. Rom är trots allt min stad. Jag måste ta itu med det här. Jag går till Forum Romanum. Där lär de ha samlats bråkstakarna. Men vad ska de göra? De skulle aldrig våga göra mig illa. De har ju sett hur det går för dem som dummar sig mot mig. Men du, Antonius, om jag inte är tillbaka om en timme kan du väl bara kika förbi ifall det skulle vara något. Tack. Bussigt.
Forum Romanum, som är en viktig plats för både politik och religion, där både folk och ledare kan mötas. Och visst har vår huvudperson så rätt så. Där är folket. Och det är inget fel på hans luktsinne heller. Arga är de. Folk kastar sten och när Antonius också dyker upp får han smaka på ilskan. Ganska oskadda ändå lyckas de ta sig därifrån. Man kan nästan säga att de är som två gangsters. Octavianus och Antonius tar vad de vill ha, struntar i regler och lagar, gör istället sina egna och klarar sig undan genom att ljuga och strunta i om någon far illa. Någonstans i bakhuvudet litar de kanske inte riktigt på varandra trots allt. De vet ju vad de båda är kapabla till och ett snedsteg kan göra dem till varandras fiende. Octavianus ser vad som håller på att hända. Samarbetet med Antonius börjar gå mot sitt slut. De har tillsammans gjort sig av med i princip alla sina motståndare. Och nu har de bara varsin fiende kvar. varandra. Det blir Octavianus som kammar hem segern. Så nu ligger äntligen vägen öppen för att ta vid och slutföra det som Julius Caesar påbörjade. Att göra sig själv till enväldig härskare och förvandla Rom från en republik till ett arvrike. Alltså att Octavianus ska få fortsatt rätt till makten. Men det kräver stor försiktighet. Caesars vräkiga, maktgana sätt och lyxliv kostar ju honom livet. Och det misstaget tänker inte Octavianus begå. Så han tar till ett annat knep. Han vill inte bli utropad till kung eller diktator. Och det är ju klokt gjort. För säga vad man vill om Octavianus. Våldsam, brutal, skoningslös. Ja, många gånger hjärtlös. Men smart, ja det är han. Han vet vad Caesar gjorde och han vet hur det gick. En dag i januari år 27 före Kristus meddelar han att han vill avsäga sig all makt. Men republikens representanter bönar och ber honom att fortsätta vara deras ledare. Hur ska det annars gå för riket? Till slut ger han efter.
Okej då. Jag blir väl kvar om ni så gärna vill det. Alltså, bara så ni också är med på det. Jag har ju inte tagit makten. Ni har gett mig den. Ett litet önskemål bara. Jag vill att ni kallar mig Augustus från och med nu, okej? Det betyder den upphöjde. Tycker liksom det passar på något sätt.
Okej, så ska vi se här. Nu ska jag bara se om jag får ordning på det här. Gaius Octavius? Nej, stryk. Sen har vi... ska vi se... Octavianus? Nej, stryk. Och nu då, till sist. Augustus. Så, nu när Augustus har makten som i en liten ask kommer han inte att släppa taget. Medlemmarna i senaten, rikets mäktigaste politiska grupp, blir nu bara hans rådgivare. Och den nya ledaren gör vad han kan för att bli rikets absoluta centrum. Han vill att Rom ska förvandlas från tegel till marmor. Och samma år blir hela stan en stor byggarbetsplats. Neptunus basilika och så det stora templet Pantheon, som fylls av statyer av gudar och gudinnor, är några av de pampiga byggnader som växer fram. Det Rom som Augustus börjar bygga på ska bli den eviga stad som vi idag fortfarande kan imponeras av. Ja, mycket händer under Augustus år på tronen. Och mycket har hänt med honom själv. Vi vet att den unge Augustus var en självsäker, våldsam och hårdhänt prick. Men vem är han nu när han blivit den mäktigaste av dem alla? Jo, han lyckas liksom förvandla sig från en blodtörstig ung man till en trygg pappa för hela det romerska folket. Ja, det är nästan som om Octavianus var en person och Augustus är en annan. Och det har han nytta av. Octavianus var elak och helgalen och såna där dumheter sysslar minsann inte Augustus med. Nej. Augustus tar hand om sitt folk och sätter riket i första hand. Vilken kille! Och i juli år 23 före Kristus utses Augustus som den viktigaste av alla medborgare. Nu är makten kopplad till honom själv för resten av hans liv. Och när han dör är det hans utsedde arvinge som ska ta över. Och det som kallas den romerska kejsartiden har inletts med Augustus som den allra första. Resten av hans liv, ja. År 9 efter Kristus är Augustus en på den tiden gammal man, 71 år. Och det börjar bli dags för honom att utse vem som ska ta över kejsartiteln efter honom. Han väljer en man ur familjen som heter Tiberius. Och stunden närmar sig. Den som ingen, inte ens Roms mäktigaste man, kan komma undan. En augustidag utanför staden Neapel, år 14 efter Kristus, tar vår huvudperson sitt allra sista andetag. Kejsar Augustus lyckades tvätta bort de blodiga spåren av sin väg till makten och går till historien som en god och klok härskare över Roms storslagna gyllene tid. Han kom från ingenstans. Han såg ett rike i upplösning och han segrade genom blodiga strider och politiskt spel. Men slutade sina dagar som älskad landsfader och Roms första kejsare.
Du har lyssnat på Historierummet i Barnradion. Programmet gjordes av Navid Bavi, Eike Blomberg, Viktor Bergdahl, Stina Tyrell Sämgård och Klara Fridén. Vill du höra fler berättelser om några av världens mest intressanta personer? Sök på Historierummet i Sveriges Radios app. Historierummet görs av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.